Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag är ju, som ni kanske har hört, om för er som lyssnar på alla avsnitt, mina favoritlyssnare. Jag är ju inne för att verkligen leva som jag lär. Jag hade den här våren på något sätt lärde mig att stanna upp i att du måste leva som du lär. Så i morse har jag varit ute och sprungit. Ja, man kan inte kalla det springa nästan. Det var tungt, men ändå. Sen har jag yogat och mediterat. Så jag känner mig som på nytt född. Och ja, jag har ju bara förstått hur viktigt det är när man jobbar med klienter som där jag behöver tipsa dem om att göra vissa ändringar, så är det så otroligt viktigt för mig själv att göra det. Så jag känner mig nöjd, sitter här och är helt själv utan någon som kan störa med något ljud. Och det jag har haft för mig från sist är att jag har hittat en så otroligt bra bok. Alltså, här kommer ett boktips. James Nestor har skrivit en bok som heter Det perfekta andetaget. Och James Nestor är ju då journalist. Och han verkligen djupdyker och ta reda på vad är det som har hänt med vår andning. Och det är inte så att han bara hittar svar i vissa labb, utan snarare i liksom gamla, han åker till ja, gamla religioner och han verkligen försöker hitta svaren i uråldriga läror och andningstekniker. Jag har inte läst klart den här boken, men jag blev så intresserad, och mycket av, eller anledningen till att jag blir så intresserad, är att jag har lite problem själv med andetaget. Det kände jag under hela min yogautbildning. Det är som att jag har täppt och svårt med utandetaget. Och när man går till, jag har gått till vanlig läkare och försökt ta upp det. De blir så här, alltså andetaget, det är ingenting de tänker på. De tänker på blodtryck, på sänkan, på otroligt mycket annat. Men jag är övertygad om vi lär oss andas rätt, då alltså om vi som folkslag skulle lära oss andas rätt, så skulle den psykiska ohälsan minska radikalt. Och därför jobbar jag väldigt mycket mer på det med mig själv, med så här andningstekniker från yogan och sådär. Och det är så intressant. Och i boken till och med så har han varit och intervjuat Anders Olsson. Om du nu blir intresserad av och vill lära mig mer om andning, så har jag ett avsnitt med Anders Olsson. Det är bara att söka Anders Olsson prestationspodden, så kommer det upp. Och han är också väldigt intressant, det han pratar om. Han pratar ju om att tejpa munnen för att andas genom näsan. Ja, men den här boken, ja, det är bara gratulera om du tar och klickar hem den nu. Det är som att jag är sponsrad av honom. Nej, men super viktigt med andetaget. Och har du mycket hög stress och så, fundera lite på och utforska vad är det som, hur andas du, och andas du genom näsan eller har du bara utandning genom munnen? Det var till och med han genomgick själv ett test, eller vad man skulle säga, där han bara fick andas genom munnen, och det blev förödande konsekvenser att andas bara genom munnen. Det är ju vår stressandning. Till och med blodtrycket gick upp. Och ja, så det är någonting som man, om man nu har hög stress och vill arbeta mer med sig själv, börja fundera över andetaget. Ja, det kommer säkert komma mer av det här och jag ska intervjua fler kring andetaget. Det är väl ändå det som är, jag menar, det är ju någonting fint det här med ande. Att komma åt att komma kontakt med sin ande helt enkelt. Genom andetaget. Ja, härligt ju. En annan grej som jag gjorde häromdagen, det var att jag skrev på Instagram. Och det jag skrev var så här. Det du inte förändrar, det väljer du. Och det låter ju hårt. Men det är ju så. Vi lever på vårt liv och vi stressar och vi kan liksom inte riktigt alltid, eller det är inte alltid det som är det tydliga som vi behöver förändra. Det som du själv kanske tycker jag behöver bli, planera in mindre saker, utan det är ofta saker som vi inte riktigt vill se själva. Som vi kanske inte förändrar, som bara släpar mer år efter år och vi gör ingen förändring, utan det får liksom bara vara med i våran vardag, i vårat liv, och det blir ju det man väljer. Och när man går i coaching eller terapi eller så det man blir ju speglad. Det är väldigt enkelt för terapeuten eller coachen att se det här som man själv inte vill se. Och det man till slut då har valt till sitt liv. Och där är det enkelt för en coach att bara se det och göra förändringen. Och det är oftast mycket enklare än vad man tror, för det känns jobbigt och så. Men det är ju den transformationen, alltså när man börjar hitta den här kärnan, det man kanske inte riktigt anade själv som låg bakom till dålig sömn, högt blodtryck eller vad det nu kan vara. Och man skapar den här förändringen, ja, det är det som är så otroligt roligt och det är det som är guldet i mitt jobb helt enkelt. Att göra den förändringen. Men alltså, det du inte förändrar, det väljer du. Alltså, den är så bra tycker jag. Det är ungefär som att säga att jag väljer att... vi kan ta ett exempel. Jag väljer då att vara stökig i min garderob till exempel. Och när man säger det på det sättet, då känner man ju såhär, nej, det vill jag ju inte. Och då kanske det är dags att göra den förändringen. Jag har skapat en digital stresscoaching-cirkel där vi ses 5 onsdagskvällar på Google Meet. Och målet med cirkeln är att du som vill vara med ska få minskad stress, komma tillbaka till dig själv och bli inspirerad till att göra förändring. Jag tänker att ses i grupp hjälper dig att få perspektiv och känna gemenskap och framförallt få en skjuts i att skapa förändring. Och i den här kursen så får du uppgifter mellan varje gång som för dig i rätt riktning. Och det vi kommer gå igenom är stress och avspänning, behov, värderingar, gränssättning och compassion. Och startdatumet är den 11 oktober klockan 18.00 till 19.30 och sen rullar det ju på då varje onsdag kväll. Och det går att anmäla sig genom att gå in på caroline@prestationspodden.se och senast den 27 september, och det kommer vara max 7 personer. Och kursen kostar 7700 kronor och det är ett öppningserbjudande nu för att det här är första gången. Jag har platser kvar i min coaching för dig som vill boka mig som coach. Jag har en plats kvar och i min coaching så arbetar vi i 4 steg där vi först identifierar problemet, så arbetar vi tillsammans med självläkning och acceptans för att bygga ett starkt självledarskap och ett självledarskap som gör att du mår bra långsiktigt och har energi och lever det liv du önskar. Och det som är bra är att första sessionen med mig är gratis och jag coachar då på Yogamana i Stockholm på Danderydsgatan och även digitalt. Så är du intresserad av att gå hos mig så lämna en intresseanmälan på carolinnorbeli.com och där finns det många recensioner att läsa från kunder som har gått till mig tidigare. Jag kommer ha retreat i Deja på Mallorca och åk med. Det är en underbar chans för dig att återhämta dig, få intryck som förgiller och även skapar minnen för livet. Det är en helt magisk plats med läkande natur och i 4 dagar sätter vi liksom hälsan i fokus och njuter av vandringen, yoga, meditation och lagad mat av en underbar kock och ja, bara att vara i Deja är magiskt. Och det är då den 22-25 maj och där igen, anmäl dig på carolinnorbeli.com så skickar jag information till dig. Och det finns 10 platser, så välkomna. Det här avsnittet är sponsrat av Selexir. Jag har ju pratat mycket i podden om att vi fortfarande kan bli helt färdiga av träning. Att jag nästan får en känsla av bakslag och det är som att jag känner av min gamla utmattning och det är svårt att återhämta mig. Och jag genom podden och genom mina klienter så har jag träffar jag ju många människor som har haft en utmattning eller är utmattade och det visar sig också att de har svårt att återhämta sig efter just träning. Och jag har letat efter något som ger mig mer energi och jag har hittat Selexir One. För det är så här, när vi blir äldre så minskar våra mitokondrier i antal och vi blir mindre effektiva, vilket gör att vi minskar vår energi och påskyndar vårt åldrande. Nej tack, äldre i förtid vill jag inte bli. Och forskning visar också att den här försämringen kan fördröjas rejält med till exempel träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One är ett kosttillskott som innehåller ämnen som fokuserar på dina celler och dina mitokondrier. Vill du veta mer om det här så gå in på selexir.se. Och det bästa skulle vara att prenumerera på Selexir. Då är det utan bindningstid och den bästa kostnaden. Och såklart är det ju fraktfritt i Sverige. Så gå in på selexir.se. Använd koden PP20 i kassan. Och det här gäller engångsförpackning och vid tecknad prenumeration. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen så att det här blir enkelt för dig. I det här avsnittet så har jag intervjuat Anna Nachman. Hon är begravningsansvarig på judiska församlingen i Stockholm. Hon är 5-barnsmamma och hon är skribent och något som inte nämner så mycket, men hon är också rabbinfru. Och det här, hon är ett, alltså jag fick tips från en av er som lyssnar och det är jag otroligt tacksam för. Och vi pratar om döden och om vikten att ha en community, att ha och att ja, vi svenskar har jättemycket av och lära av den judiska församlingen. Ja, vi går ju själva ofta runt och låtsas som att döden inte finns. Och när den väl slår till så vet vi inte alls vad vi ska göra. Jag tycker att Anna dessutom är en spännande person. Så lyssna till Anna Nachman.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Prestationspodden, Anna.
Tack så mycket.
Som jag sa till dig tidigare så är det ju en lyssnare som har tipsat om dig. Det är så väldigt glad över för att jag inspireras själv av, som jag berättade också för dig innan, att du har gjort ett byte, om man ser det utifrån i livet. Du säger att du bara flyter på. Nu ska vi se.
Ja, men det gör jag. Jag ser det inte som ett byte. Jag gör ju liksom allt hela tiden, kan man väl säga.
Berätta.
Och så gör jag lite mer av det ena och lite mindre av det andra. Och så ändras det.
Ja. Berätta, vad jobbar du med idag?
Alltså idag är jag först och främst begravningsansvarig på judiska församlingen. Så jag tar hand om alla begravningar som sker där. Vi har två begravningsplatser i Stockholm, eller en i Solna, en i söder om stan. Och sen har jag även Norrköping och Uppsala, men det är inte så ofta som vi gör begravningar där. Så det är det jag gör liksom till vardags. Men sen så skriver jag en del också. Och det har jag gjort mer eller mindre sedan 2005. Är det någon som ber mig skriva så skriver jag. Jag är ingen sån där som... Jag har liksom nog aldrig sökt ett jobb. Utan... Nej, men det dyker upp. Det dyker upp saker.
Ja, vad härligt.
Och så hoppar jag på.
Ja.
Och det gör jag verkligen. Jag liksom flyter med väldigt mycket.
Och du skrev... För Aftonbladet?
För länge sedan för Aftonbladet.
Ja.
Och sen så har jag skrivit för Dagens Samhälle. Och nu skriver jag för Fokus. Så att ganska nyligen började jag. Eller jag blev som vanligt då, blev jag tillfrågad. Och sen så är jag bra på att säga ja. Jag tycker om att säga ja. För då händer det saker omkring mig. Så kan man väl säga.
Men var det mycket stress där på Aftonbladet? Eller vad förde dig till dit du är idag?
Ja, så här. Nej, alltså stress. Ja, alltså stress är ju så spännande. Därför att som skrivande person, då var jag ju krönikör på Aftonbladet.
Ja, just det.
Och då hade jag faktiskt, det var ju mitt första riktiga skrivjobb, kan man väl säga. Det var ju väldigt, jag ska inte säga stressande, men ganska ångestfyllt att kunna leverera en text varannan vecka, vad som än händer. Men så det kommer jag ihåg, att det var väldigt mycket stress, och sen så fick jag ur mig en text och så var det en ny stress efter en vecka så där, när jag skulle komma på vad jag mer skulle skriva. Idag så vet jag ju att jag kan ju haspla ur mig en ganska bra text på en timme eller på en halvtimme om det kniper. Så att jag har inte den stressen eller ångesten längre. Inte på samma sätt, lite grann, men inte på samma sätt. Så när man blir bra på något så så får man ju kontroll och då blir man ju mindre stressad. Men det här med döden, det är ju någonting som jag nog alltid haft med mig. Jag är en sån här person som alltid när jag åker till en ny stad måste besöka begravningsplatsen. Det är synd om de som jag åker iväg med för att de måste alltid följa med. Jag har liksom dragit i min man i New York och liksom, här, vi måste gå av här. Jag vet att vi ska av på nästa hållplats, men strunt i det, här måste vi gå igenom och sådär. Men det var också så att när jag träffade min man för, 12-ish år sedan, då berättade jag att jag liksom en gång i tiden drömde om att ha en begravningsbyrå. Och då sa han, men herregud, du måste ju gå med i Chevra Kadisha. Det är liksom begravningssällskapet på judiska församlingen. För att det finns ju bara en avlönad person och det är just nu jag. Och resten som liksom sköter begravningar är volontärer. Så det är en massa små damer och herrar som då bär vid begravningar, tvättar och sveper och kistlägger de döda och så vidare. Vi gör liksom allting själva volontärt. Och då gick jag med där. Så det är ungefär då 12 år sedan som jag gick med för att hjälpa till att tvätta små avlidna damer.
Vad tror du det gör med dig att vara så nära? Okej, du har ju haft en vilja och en längtan och kanske mer acceptans. I vårt samhälle så är det ju så här, döden kommer som en surprise.
Jo, men jag tror att det är jättebra att påminnas om att döden finns. Att det inte är någonting som man stoppar undan och liksom plötsligt står det framför en. Utan jag tänker att särskilt nu när jag börjat jobba då sen, nu är det 7 år som jag har jobbat med det på heltid och avlönat. Det är skönt att komma ihåg att döden är ständigt närvarande. Att vem som helst kan ju liksom falla död ner. Både jag och liksom min familj och vänner och sådär. Det händer ju ibland att någon som man absolut inte trodde skulle dö, plötsligt bara dör. Och det gör ju lite grann att jag tycker att jag har blivit en mindre irriterad, mindre tjafsig person. Det är vissa irritationsmoment. Man behöver inte tänka så mycket på att det där stör mig och det där är inte bra och han är dum och hon sa det här. För att det kan ju vara så att jag är död imorgon. Och har jag liksom den inställningen, ja, men då släpper jag en massa grejer. Jag blir liksom lite lugn i det där att veta att vad är viktigt. Ta i det som är viktigt och det som inte är viktigt, det kan faktiskt kvitta.
Och det minskar ju väldigt mycket stress i livet att ha den inställningen.
Det minskar stress och jag kan säga också att jag märkte till exempel på mina föräldrar och på folk runt omkring mig som vet vad jag jobbar med. Att bara min uppenbarelse gör ju att de också tänker på döden. Och jag märker att det inte bara är jag som kanske inte tjafsar lika mycket utan det är människor omkring mig som också så här kommer på att vi struntar i det där. Vi gör något roligt istället.
Är det, hur kan en dag se ut för dig?
Ja, alltså eftersom jag har ju ständig jour. Det kan ju vara så att dagen börjar 3 på morgonen. För att någon ringer och säger, oj, vi är på sjukhuset och mamma har just dött. Vad ska vi göra? Och då börjar jag och sätter igång den här processen att begrava. För att vi på judiska församlingen och judar i allmänhet begraver väldigt fort. Det kan hända att man begraver oss liksom nästa dag. Vid ett tillfälle begravde en person samma dag. Alltså 3 timmar senare. Han dog och det var shabbat på kvällen. Det var en fredag eftermiddag. Och
vad är shabbat?
Shabbat är liksom vilodagen. Det är just den här dagen mellan fredag vid skymning till lördag vid skymning. Så det är 25, man brukar säga 25 timmar av så här allmän vila. Och då var det någon som dog precis innan. Han dog 1, shabbat gick in 5. Och de ber mig att göra en begravning innan shabbat. För det är så här extra plus att begravas. Och inte behöva ligga och vänta liksom ett extra dygn. Och då fixade vi det. Och det innebär, då kan vi prata om stress. För då ska ju den avlidne ska tas från sjukhuset till begravningsplatsen. Tvättas, läggas i kista, någon ska gräva graven, vi ska veta exakt var den ska grävas någonstans. alla som ska komma, rabbinen eller kantorn ska ju stå där och liksom förrätta. Så det går att göra på 3 timmar, men det är väldigt stressigt. Men annars så brukar vi göra det på 1, 2, 3 dagar. Så att det är, när det händer någonting, då är det liksom, det är bara att sätta igång direkt.
Du känner inte något, alltså när döden har introducerats i mitt liv, alltså på det sättet att det är folk som har dött i ens närhet och så, så känner jag också att det är lite läskigt, för att det är ju som att vakna uppifrån att man tänker att allting är för evigt. Mm. Alltså, jag tror många tänker så. Mm. Och sen tills döden slår till. Ja.
Jo, men hos mig är det ju lite annorlunda. För jag vet ju, jag lever ju med den här vetskapen att ingenting är för evigt. Alltså någonsin. Allting förändras. Jag har också kommit på det att så är det ju ofta med relationer. Eller alltid med relationer. En relation som är statisk är ju död. Relationer förändras. Man kanske har det på ett sätt idag. Och så har man det på ett helt annat sätt om ett år. Och så fort man liksom har det superbra, säg i ett äktenskap, så tänker man, det här, så här ska det vara för alltid. Och så fort man börjar liksom försöka fånga in relationen och liksom, så här ska vi göra, det här ska vi prata om, vi ska åka på den sortens resa, och då sakta men säkert så dödar du relationen, för när den inte förändras så är den egentligen död. Då bara spelar vi relation på något sätt. Och egentligen hela livet är ju så. Att när man liksom försöker fånga ett ögonblick, då inträder någon form av död, tänker jag. Så jag tror ju mycket på det här, att det hela tiden ska få lov att förändras. Jag är inte så rädd för förändring.
Nej.
Eller jo, lite. Det jag tänker efter. Jag gillar att allting är som det ska vara. Jag är en sån här människa som gärna bor där jag bor. Och jag gillar inte att flytta och sådär. Men allting runt omkring, allt sånt där föränderligt. Relationer.
Och det kan få förändras. Hur lever du? Jag vet av vårt sms eller mejlande att du jobbar väldigt mycket, och så har du många barn.
Jag har många barn. Jag har 5 barn som jag har fött, och sen har jag lite extra barn som min man har, barn som inte är mina och sådär, som också ingår i någon slags familj. Så att många barn, ganska utspridda. Så jag har en som är 27 och en som är 16 och en 10-åring, en 9-åring och en 7-åring.
Ja, du har lite börjat om.
Eller jag tar det som det kommer, så att
precis
säga.
Precis.
Och fyller strax 50. Så att jag har hunnit med lite grann. Och sen lever vi ett ganska så här traditionellt judiskt liv. Vilket innebär då att vi firar Shabbat. Och jag kan säga att, alltså, i och med att jag aldrig vet vad som händer. Det kan ju vara så att jag har en begravning imorgon. Det har jag ju ingen aning om idag.
Nej.
Eller kanske en begravning idag. Det har jag inte heller någon aning om idag. Det gör ju att det kan ju bli väldigt stressigt. Det kan ju vara 2 begravningar. Det kan vara 2 människor som dör samma dag. Och så ska man liksom fixa fort för dem. Så det är alltid väldigt så här korta puckar när det händer. Det jag kan ha ganska svårt för, det är ju om det inte händer någonting alls. Det finns ju vissa så här dödperioder, men du vet, det händer ingenting. Jag hade 2 begravningar på liksom hela augusti. Det är jättelite. Jag brukar ha 2 i veckan. Och då blir jag nästan lite tagen på sängen. Vad händer? Du vet, kroppen går ju ner i någon slags viloläge. Eftersom det kan vara väldigt mycket, så är det också väldigt skönt att ha det här att vi faktiskt firar Shabbat. Det vill säga, innan Shabbat infaller, och då är det alltid liksom fredag eftermiddag när solen går ner, så det skiftar lite i tid. Men då ska liksom all mat som man ska äta under Shabbat vara klar. För vi lagar in mat under Shabbat, så man kanske har stått och gjort någon gryta, bakat bröd, vad man nu gör liksom. Vi brukar ha folk över, så då måste man göra mycket mat. Men allt ska vara färdigt när Shabbat inträder. Och då, vi tittar inte på tv, vi svarar inte i telefon, vi kollar inga skärmar, ingenting. Och gå till synagogen på morgonen, gå hem med oftast då med lite folk och käkar. Man sover mycket, man läser någon bok, barnen leker.
Får man träna?
Skulle väl kunna om man ville hemma, men man liksom åker inte ut någonstans, man reser inte, man cyklar inte, man åker inte buss eller. Så man är liksom fast lite grann i hemmet och runt om. Vi tar en promenad. Mm. Ja. Och det gör ju att det blir ju liksom, det kan ju verkligen gå från 100 till 0. Det kan vara en fredag förmiddag som är jättestressig för att man ska hinna med både kanske göra en begravning och åka hem och laga mat. Och sen är det liksom total stopp. Och det där dygnet gör ju att jag orkar göra 1000 saker resten av veckan. Så för mig är det ett viktigt, väldigt, väldigt viktigt dygn.
Något just. Vi har ju aldrig, vi övriga svenskar, vi har ju inte det stoppet. Utan det är något vi måste klara av själva och det är svårt.
Och jag tänker också att ofta så, om man inte håller shabbat så där hårt som vi gör, så pratar man om att vi borde ha en, du vet, skärmfri dag. Men det går ju aldrig längre än till att säga att man borde. Man gör inte det.
Nej.
När jag träffar min man så pratar vi mycket om så här form och innehåll. För att jag tycker att innehåll är ju det som är viktigt. Och han menar någonstans att formen är viktig. Och shabbat är ju en sån tydlig form. En dag i veckan är det total avstängning. Och sen får man ju fylla den formen med innehåll. Men har du ett innehåll men ingen form, ja, men då har du liksom ingenstans att ha det där innehållet. Så att om innehållet är vi ska ha en skärmfri dag, ja, men var ska du stoppa in den här skärmfria dagen? Ska det vara på en måndag? Ska det vara på en onsdag? Nej, nästa vecka passar inte. Och så tappar man liksom, du har ingen form att ha innehållet i. Så formen är viktig. Bestäm en dag. Nu är det bestämt sedan några tusen år tillbaka. Liksom,
och det är det som är lite till lättare. Ja, fantastiskt ju. Det, ja. Men det känns, eller det verkar som att ni har fina ritualer och att ni har en fin gemenskap som jag kan vara lite avundsjuk på. Min son går med många på sin skola och de har ju olika saker. Det händer ju saker där hela tiden som han rapporterar om.
Ja. Jo, men det tror jag. Det kan jag ju se även med begravningsritualerna. Att alla vet att man gör på ett speciellt sätt. Någon har dött, man ringer dit, folk kommer och fixar, man går iväg, man vet på ett ungefär hur själva liksom ritualen vid begravningsceremonin ser ut. Sen kan man ju fylla på med och säga, vi brukar inte ha musik, men kan man spela den här låten? Man tillåter sig att göra små liksom avbräck. Men det är ganska skönt att veta hur det brukar vara. För då kan man vila i det. Och jag tror att det är som med alla de här ritualerna. Att, men på fredag händer det. På lördag när shabbat är slut och tänder vi ljus och då gör vi det här. Sen sticker vi iväg och tittar på skärm eller vad man nu gör. Men att ha det så där lite styrt gör ju att man blir lite lugn i det också. Mm.
Hur är det för dig att ta emot sorgen av dem som har förlorat någon?
Det är ganska, kan man säga att det är mysigt. Det är liksom det är lite fint att få lov att hjälpa folk som är då i akut sorg. Jag känner att jag gör nytta. Och sen är det ju väldigt praktiskt. Och jag tror så här att om någon kommer och säger nu har den här personen som jag älskar mycket dött. Då ofta så behöver man hjälp med det praktiska. Och sen kan man ju prata om, alltså, jag är väldigt så här lösningsorienterad. Okej, du är rädd för det här. Om du tänker så här, då kanske det blir mindre skrämmande. Eller, alltså, jag försöker alltid hitta en lösning. Väldigt så här hands on.
Men vad tror du, nu hoppar jag lite här, men stressen i Sverige idag.
Mm.
Varför tror du att vi svenskar är stressade?
Men jag tror att vi är lite väl fokuserade på oss. Alltså, varför finns vi? Det finns ju mycket, mycket diskussioner om identitet. Vem är jag? Det är en sån här fråga. Vem är jag? Som många liksom dras med. Jag vet inte vem jag är. Och jag kan känna någonstans att det är inte så intressant vem jag är. Alltså det intressanta är ju vad jag gör med den tiden jag har. Tiden är ju kort, om man ser det på ett sätt. Den är definitivt, liksom, det tar ju slut. Vi är inte här för alltid. Hade jag vetat att jag liksom levde i så här 10 000 år, då hade jag kanske funderat på vem jag är. Men jag tror att när jag var yngre, när jag var liksom tonåring och funderade på vem jag är. Ett, jag fick inget bra svar. Det var ju inte förrän jag började göra saker och inte fundera så mycket på vem jag var, som jag faktiskt blev någonting. Ofta så tänker jag att de som funderar på vem de är, de är ju ingenting än. Man blir ju någon efterhand. Det är ju dina, liksom, dina handlingar som gör dig till någon som kan uppfattas av andra. Så länge du är tonåring så, ja, du är någon som kan bli någon. Men du är ingen än, så du behöver inte fundera så mycket på vem du är. Så att jag tror det här att hela tiden titta inåt och fundera på vem man är, det skapar stress. Därför att det finns inget svar inuti dig. Svaret hittar du liksom i dina relationer till andra och i liksom det du gör. Liksom goda handlingar eller vad man ska säga. Om du gör bra saker så mår du bra. För vi är inte liksom små öar i världen, utan vi är liksom bara någonting tillsammans med andra.
Precis. Men det här som händer i Sverige just nu med alla skjutningar och så. Vad tänker du kring det?
Ja, vad tänker jag kring det? Alltså det är också... Alltså det här är ju någonting som jag tror kommer att passera. Just det handlar om, alltså det finns ju en subkultur som är lite spännande. Särskilt när man är ung och man inte har riktigt förstått vad livet är för någonting än. Att det är värdefullt och kan ta slut och att man ska liksom bry sig om varandra mer än man bryr sig om hur man uppfattas av andra, att man är tuff eller att man har pengar eller sådär. Så det finns liksom, det har ju vuxit fram en subkultur som är lite lockande för människor som inte riktigt vet varför de existerar i tillvaron. Om några år kanske det är bara att liksom, folk inser att det är liksom töntigt att dras mot liksom, pengar och droger och ett spännande liv som man då tycker är spännande just då. Det som är mest spännande är ju liksom att ha, jag vet inte, familj och människor man tycker om och bry sig om andra snarare än att liksom tuffa till sig och skjuta ner varandra.
Vad är det du tror på? Vad är din tro, så att säga?
Oj, det där är svårt. Jag har en förhoppning att... Alltså, jag är en liten myra i en myrstack. Och precis som myran inte vet att den är en myra i en myrstack och att utanför myrstacken finns en hel värld, så tror jag att vi som liksom lever på jorden ser liksom en, ja, vi ser oss själva som ett, vi är liksom universums mittpunkt på många sätt, tänker vi. Men på det stora hela så finns det liksom ett universum, och utanför det så finns det kanske något mer. Vi är liksom väldigt, väldigt små. Och kanske finns det någon kraft som är liksom, som är på väg åt något specifikt håll. Så jag tror ju på någon form av, om vi kallar det Gud eller om vi kallar det för någonting annat, det spelar egentligen ingen roll. Men jag tror på att det finns en idé om hela existensen. Och den är jag för liten för att förstå. Den kan ju liksom inte ens människor som får Nobelpris alltid greppa. Mm. Så det är ett ogreppbart liksom allt, tror jag på.
Men när du begraver folk och så, kan du känna att det finns någonting där? Eller är det bara tomt och hej då?
Nej, men jag får nog rätt så många sådana här små tecken på att det finns någonting. Jag har tänkt mycket på så här, när infaller döden egentligen, till exempel. Är det precis när man dör och doktorn kommer in och säger att man har dött, eller fortsätter? Har man något medvetande en stund till? Jag kan säga så här, ibland, det hände en gång, jag stod och tvättade en dam och hon hade en massa ringar på fingrarna som man inte hade lyckats få av henne. Och vi brukar inte begrava folk med smycken på. Och jag är ganska duktig på att liksom pilla bort de här ringarna. Så att jag började göra det. Och så kände jag kände så starkt att hon inte gillade det jag gjorde. Alltså det är bara det är som en tyngd liksom över axlarna. Så att det här känns liksom inte bra. Men då, så jag var tvungen att högt säga så att nu tar jag av de här ringarna och så kommer jag ge dem till dina söner. Du vet. Så. Och så gjorde jag det. Och så tvättade vi och la i kista. Och sen nästa dag så träffade jag familjen inför begravningen. Och så berättade jag det här. Liksom att jag, här har jag ringarna. Jag hade satt fast dem i något litet sånt där buntband. Liksom. Och så berättade jag om min känsla. Och så började de skratta. Så sa de, jo men det stämmer. För att så här, hon var så. Man fick aldrig röra hennes smycken. Hon skulle bli så arg om någon liksom började peta på dem. Så det var ju liksom, där kunde jag få ett okej på att den här känslan jag fick var liksom rimlig gentemot vem hon var. Så ibland kan jag känna så här när man går in i kapellet. Jag kanske kommer själv till kapellet och ska fixa med någonting och så finns personen där i kista och snart ska vi liksom ha begravning. Då kan jag nästan känna som att det är inte bara jag i huset. Liksom. En annan dag kan jag komma och jag vet att det finns någon som snart ska begravas, men jag har inte den där känslan av att det finns någon där. Det känns tomt. Så ibland så känner jag liksom det känns som att det finns någon annan där. Och ibland när jag står och tvättar en dam tillsammans med en annan kvinna så känns det som att det är bara vi två som bara tvättar liksom en kropp. Men ibland känns det nästan som att det är vi två. Och så finns det är som att man blir betraktad liksom lite ovanifrån. Jag gör ingenting med det. Jag är en ganska så här krass person. Jag är ju liksom aldrig rädd eller sådär. Men det är ändå en sån här känsla av att bli betraktad på något vis. Så att jag får ju för mig då att döden är, det är inte från 100 till 0 utan att det kanske klingar av på något sätt. Att det här, din närvaro kan vara kvar. Alltså även om du är på väg någon annanstans eller är borta eller är död. Sen så har jag ju också gjort en hel del exhumeringar, det vill säga flytta personer som har varit begravda från en plats till en annan. Kanske till exempel under covid så hade jag ett par personer som dog och som egentligen skulle begravas i Israel, men det gick inte att flyga dem dit för att luftrummet var stängt och de var tvungna att begravas här. Och så efter två och ett halvt år så grävde vi liksom upp kistan igen och kroppen och flyttade kroppen till en annan kista och skickade iväg. Och det är också så där. Jag ska säga, det finns liksom, det känns som att det finns en närvaro. Det är inte bara liksom en stubbe man lyfter upp, utan det är ändå någon slags liksom person kvar på något sätt. Sen har jag, det är så sällan folk tänker på vad som händer liksom under jorden. Men jag har ju sett människor i liksom olika stadier av liksom legat länge i jorden. Och det finns, jag kan ibland tänka så här, gud vad skönt det ska bli att en dag ligga där lugn och ro, stilla ska jag förmultna och det ska bli så skönt, ingen vill mig någonting, ingen ropar mamma, kan du komma och torka mig, alltså det ska bara bli så tyst och lugnt och skönt. Oj. Att det finns något fint i det där att nu sakta försvinner jag bort liksom dit, vart jag nu ska tillbaka till alltings ursprung eller vad som helst.
Precis, men då gäller det ju att man är vän med sig själv, tror jag.
Ja, jag tror man ska vara vän med, tänker också på att, vad hände innan jag föddes? Det var ju inte liksom, det var ju inte en katastrof att jag inte fanns, eller att jag inte minns vad som hände liksom innan min tillblivelse. Och det kommer inte vara någon katastrof när jag liksom dör och inte längre finns, fast från andra hållet. Liksom.
Mm.
Så att det är såna här små saker som jag har för mig liksom ibland i huvudet. Sådär. Det är
spännande.
Om det är läskigt att tänka att jag om 100 år inte finns. Ja, men är det så läskigt att jag inte fanns för 100 år sedan?
Nej.
Snart 50 så jag går där och malar olika grejer.
Men förutom din att du vilar då fredag eftermiddag till som är fantastiskt bra. Finns det något annat du väver in? För jag vet att du har ju väldigt mycket. Och när vi skrev till varandra så var det så här, alltså, du har din familj som stöder dig, men är det någonting annat som gör?
Ja, men familjen är nog liksom mitt största stöd. Att veta att när jag kommer hem så är jag bland människor som tycker om mig. Sen, jag har liksom inget jättebehov av vänner. Jag tycker om människor, tycker om att vara social och sådär. Men det är inte, jag ska säga, det är klart att de är viktiga. Så det är viktigt att veta att det finns människor som gillar en i världen. Men familjen är ju det som är liksom, som i grund och botten är mitt liv. Det var som något av mina barn frågade mig igår. Mamma, hur många människor känner du? Jag sa, jag vet inte. Jag har väl alltså allt som allt, kanske några tusen. Jag har ju liksom begravt många. Och då blir det så här, hur känner du honom? Jag begravde hans mamma. Så, men sen så, och sen så frågade jag, så, men kanske 5 000. Så jag kanske känner 5 000 människor. Och då säger han, hur många hatar dig? Jag bara, jag vet inte. Men det var så rolig tanke. Så, hur många av de här, hur många människor känner du? Hur många människor hatar dig? Ja, du, jag vet inte. Det är inte så. Det är inte, det finns ju, alltså, man kan ju inte vara omtyckt av alla. Och det är inte så noga heller. Och när man har den här grunden med familjen, med människor som man liksom vill vara med, då spelar det inte så stor roll om andra uppfattar en på något konstigt sätt eller så där.
Men tror du att, alltså, er community inom judendomen.
Jag vet, jag fattar.
Ja. Behöver jag in engelska. Nej, men hjälper, alltså, tror du att det är det som får dig att känna dig hållen av, alltså?
Ja, så här, ja, jag tror att det är viktigt att ha ett större community, och också ett community där folk inte, där man kanske inte känner varandra, man känner till varandra. Om jag till exempel går och hämtar barnen i skolan, så på vägen dit och på vägen hem så säger man liksom Shabbat Shalom till liksom 100 personer. Och jag känner dem inte, men jag vet att de är på väg till och från liksom samma ställe. Jag vet också att just när det gäller till exempel dödsfall och så, i och med att det här med begravningssällskapet är så liksom inbanat i människor. Man vet att liksom man hjälps åt och sådär med begravning. Så är det också så att när man hör att någon har dött, då sticker man dit. Antingen sticker man till begravningen, eller så sticker man liksom hem till dem efteråt. Vi brukar ha något som heter shiva, att man liksom samlas hos familjen till den som har dött. Och det gör ju, alltså, det kan ju komma liksom hundratals människor hem till en som man egentligen inte känner, utan de bara har talat om att oj, nu har det hänt någonting här, någon har dött. Och det är jättefint, för när man är som svagast, och har själv ett sånt fall, min styvdotter dog när hon var 18, knallfall, epilepsi. Det var ju ett sånt, alltså, det var så total chock. Jag hade ju precis börjat jobba, så det var jag som tog hand om begravningen. Men det här när liksom allting bara splittras och man är helt, liksom, verkligen helt tappad. Det är att folk kommer liksom dag efter dag efter dag, kommer med mat, kommer med frukt, bara sätter sig ner och pratar med en, hur gick det, vad hände, så att man får liksom mala i en veckas tid. Och sen så kan man liksom, då var det så att då hade man gudstjänst hemma, alla kom liksom till en. Och sen så varje år, till exempel då, vi firar ju födelsedagen när folk lever, och så högtidlighåller vi dödsdagen när människor har dött, liksom, alltså, barn, föräldrar, syskon, make. Och att liksom varje dödsdag, då bjuder man hem en massa människor, så har man gudstjänst hemma och sen bjuder man på mat. Det blir liksom, man kommer ihåg personen. Och så måste man alltid samla ihop, man måste vara minst 10 judiska män, ibland vissa synagoger säger 10 judiska personer blandat kvinnor och män. I vårt fall kör vi liksom män, bara män, för att då får vi liksom 10 plus bonus liksom. Man kanske blir 20 för att det är både och, men det här att man liksom måste samla ihop ett gäng, och ibland då ett gäng som också består av människor som man inte känner. Det kör vi också på begravning, att oj, det måste vara 10 gubbar. då blir det alltid ett gäng som det blir aldrig en så här ensam begravning med bara liksom, med bara en officiant och typ kyrkovaktmästaren, utan det är alltid liksom 10 gubbar och lite tanter som kommer till alla begravningar. Att man är så van vid det här att man hjälps åt fast man inte känner varandra, för att man är i community, det är också, det ger en styrka, ja, det ger ett lugn styrka. Också.
Ja, och bara att ni går och hälsar på varandra 100 ja, personer, det ja. Gör ju inte vi på nej. Samma sätt. Alltså, så här.
Ibland det finns, alltså, det finns ju olika communities. Jag kommer ihåg, jag gick på Beckmans designskola för många år sedan nu. Slutade väl 2004 eller 2005. Beckmans var så, då när det låg på Nybrogatan. Alla sa hej. Man kommer in liksom, och går upp för trappan och sa hej. Hej, hej. Jag tänkte, vad är det här för konstig skola? Men alla hälsade alltid på varandra. Så det var liksom, det var traditionen på Beckmans. Jag vet inte om det har ändrats, men då var det så. Fast man inte kände liksom folk som var lite äldre eller gick liksom i andra årskurser, så hälsade alla. Så det var väl ett community det också på något vis. Och nu har jag det här communityt. Så det finns ju, ja. Det är lite viktigt det här att se varandra fast man egentligen inte känner varandra.
Ja, precis. Men det är ju helt fantastiskt att det kommer hem folk
som man inte känner.
När någon dör, ja, då är man ju verkligen ensam. Och jag tror att i Sverige så ska man klara det på egen hand så gott ja. Det går tills man är representabel nog att ta sig ut efter ett halvår.
Ja. För du blir så ensam. Och jag vet, ibland ringer det då liksom, folk som då är svenskar men inte judar, liksom majoritetssvenskar. Så säger, ja, jag hörde att den där dog och jag vet inte riktigt, vad ska jag göra? Så ring hans fru. Ja, men vi kände varandra för jättelänge sedan. Vad ska jag säga till henne? Men säg bara att du kände honom och att du är ledsen att du hörde att han var död. Hon kommer bli glad. Nej, kan man verkligen? Ja, det kan man. Jag vet, ofta så säger folk, men jag är rädd att säga fel. Men säg något bara. Alltså, säg vad som helst. Säg något dumt. Det spelar väl ingen roll.
Ja,
hellre det än att bara bli tyst eller så här, gå någon annanstans när man ser att någon så här sörjande är liksom på väg. Så tänker man,
jag har hört att det är snarare så att om någon har på ett sätt förlorat någon så kan det finnas stor risk att svenskarna drar sig därifrån.
Ja.
Alltså, lämna den här personen
för att
det är så obekvämt.
Det är obekvämt. Ja. Men Sverige är ju lite, alltså man är ju så rädd för den här obekväma stämningen.
Ja.
Det är lite synd.
Och så är det också den här vi sköter oss själva.
Ja, jo, det är precis. Det är både det här att rädslan för den här obekväma plus det här att man ska visa att man är självständig. Och det är en dum grej. Det är fint att vara självständig, men det är ännu finare att våga be om hjälp eller våga springa fram och säga, vill du ha hjälp?
Precis.
Eller kan jag göra någonting för dig? Eller,
och kanske
vad som helst.
Stå där vid, även fast den inte vill också ett tag.
Ringa en gång till liksom. Om man vågar ringa en gång och säga, behöver du någonting? Så säger den andra nej. Ring nästa vecka också. För då kanske det kommer någonting till slut. Så här, men, kan du gå och köpa en liten mjölk? Ja, men det kan jag faktiskt. Alltså något enkelt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vad är dina tankar kring feminism?
Mm. Ja, du. Alltså jag har ju lite svårt för att liksom gruppera in folk. Så därför så tycker jag nog feminism blir när man liksom singlar ut då liksom kvinnor gentemot män. Jag tycker det är synd. Därför att det finns liksom ingen, det är inget krig. Och den ena har det inte bättre än den andra. Jag skulle vilja påstå att vi alla har liksom olika tunga saker att bära, och det är ingen skillnad på att vara man eller kvinna. Den här feminismen som har blivit lite liksom förenklad, den handlar ofta om att men vi har varit förtryckta i jättelång tid och nu ska vi visa att vi inte ska vara förtryckta mer. Alltså jag tror att om du kollar några hundra år bakåt, det var inte lätt att vara kvinna, men det var heller inte lätt att vara man. Vi har ju alltid liksom haft bekymmer och saker som kan bli bättre. Nej, men så jag gillar inte att man står på varsin sida plötsligt om man liksom tänker på just feminism som den brukar arta sig idag.
Nej.
Men med det sagt, alltså det finns ju jättemycket saker som är liksom kvinnofrågor, du vet, gynfrågor, eller det finns ju massa grejer som bara berör kvinnor. En föder män inte barn så ofta, så att hela liksom allt som bara kvinnor kan göra, där finns ju saker att liksom tänka på och utveckla och så vidare. Men det finns ju saker på manssidan också som bör utvecklas, men som sagt, man ska inte liksom stå emot varandra.
Nej, det är bra. Nej, det blir ju som en backlash. Men det här med, jag tänker att det du har berättat nu kring att ni inte jobbar eller gör någonting aktivt och sådär, och den här communityn och så. Egentligen borde vi kanske, vi svenskar, försöka hitta vår egen sån lilla community och vårt sätt att logga ur och. Men tror du att det kanske krävs att man har en tro?
Nej, jag tror inte det. För tänk, kolla nu under pandemin. Då var det ju lite som att man så här tvångsloggade ut, och plötsligt gjorde man inte liksom 23 saker på en vecka, utan man liksom taggade ner. Utan att det var liksom ingen gudstro som gjorde att man liksom, ja, hade så här hemma-lockdown, liksom Netflix-lockdown, utan jag tror att det kanske, det krävs ingen liksom tro eller gud, men man måste kanske liksom vara mer snäll mot sig själv och säga, nej men det här pallar jag inte med. Jag nyligen så var det så att jag sa faktiskt nej till en kompis barns bar mitzvah. Och det är en bra kompis. Och bar mitzvah, det är så här som heter det?
Invigning till vuxen.
Ja, en 13-årig pojke som ska liksom läsa ur Toran, typ. Det kan se lite olika ut. Och tjejer och killar gör lite olika saker. Eller samma sak. Men det är en stor fest. Och jag bara kände, nej, jag orkar inte. Jag orkar liksom inte sitta och lyssna på tal och äta mat som någon annan har gjort. Så jag sa att jag är jätteledsen. Hon frågade mig liksom flera månader innan. Så ska du komma? Ja, jag får se. Och sen så när det väl var liksom, när det var dags att verkligen säga ja eller nej, så bara sa jag nej, jag kommer inte orka. Jag vill hellre göra ingenting alls. Jag kanske kommer förbi och säger liksom grattis och sen går jag. Men jag gjorde inte det. Jag reste bort i för sig. Men då sa jag rakt ut liksom att nej, jag pallar inte. Och det var rätt skönt. Och hon kunde ta det också. Hon tyckte att det var väldigt kul att någon faktiskt vågade säga nej tack.
Men det är ju jättebra också att säga nej utan att komma med en ursäkt. Mm. Nej, men vi säger ju alltid en ursäkt. Liksom.
Ja. Ja, men precis, att man måste ha en ursäkt också. Ja. Men ibland kan man bara säga, nej, jag tror inte jag orkar. Jag tycker om dig, men jag orkar ändå inte.
Nej.
Så det tror jag att våga också. Mm. Även om jag är en person som ofta säger ja, så tror jag att man också måste liksom våga säga nej. Och inte förklara. Jag hade en annan diskussion med min syster idag om att vi kommunicerar alldeles för mycket. Ibland så räcker det att informera om saker. Mm. Alltså, nej, jag kan inte komma. Räcker. Det behöver inte vara nej, jag kan inte komma för att katten mår dåligt och sen ska jag, du vet. Du behöver inte förklara det.
Mm.
Öppna inte upp för kommunikation, utan säg bara liksom, nej tack.
Ja, den är bra.
Ja.
För vi i Sverige då har ju inte så mycket tro, och det kan jag tänka är en jättestor anledning till stress, för att inte ha en tro, då lägger du väldigt mycket på dig själv att utföra, att jag är liksom...
Ja, men det finns ju ingen, det finns ju bara du.
Ja.
Och det tror jag är livsfarligt, att ge sig själv den betydelsen.
Mm.
Alltså jag har ju ingen sån här jättestor betydelse. Jag har stor betydelse för mina barn och på bra dagar för min man. Men annars så... Alltså jag är den där lilla myran i den där stora myrstacken. Jag har ingen större betydelse i världen.
Men är det din tro som får dig att känna så?
Ja, lite, det tror jag.
Tror ni mer än vad vi gör?
Nej, det, alltså det vanligaste för en jude är nog att inte tro på Gud.
Ja, det
finns ju
så.
Jättemånga. Alltså jag skulle säga att majoriteten har aldrig kanske trott. Men man följer ändå. Traditionen är så viktig.
Ni
liksom,
är
att man,
traditionsbundna.
Mm,
ja.
Så att traditionen är nog det som är grunden, mönstret. Sen får man ju tro på vad man vill. Det är så svårt. Alltså det roliga med judendomen är att man också hela tiden definierar saker.
Mm.
När börjar shabbat? När slutar shabbat? Vad får man äta? Vad får man inte äta? Hela tiden definierar man liksom vad som är okej eller vad som är vad. En man i synagogan ska göra det här. En kvinna i synagogan ska göra något annat och så vidare. Nu pratar vi om liksom mer ortodoxa strömningen. Men det som inte låter sig definieras, det är ju Gud. Alltså det är så ogreppbart. Så att vi har ju dille på att definiera saker och så. Men just Gud är ju så svårdefinierat, det är så stort.
Mm.
Så att då kan man lika gärna bara göra bra grejer och hoppas på det bästa.
Men ni har ju verkligen lyckats få en community, men vår kyrka, den lyckas ju inte riktigt. Den
borde ta
rygg lite grann.
Ja, men jag tror så här. Jag tror att ju mer... Alltså för vissa liksom grenar av judendomen kan ju få mycket kritik för att det är för exkluderande. Du måste vara jude, du måste vara född av en judisk mamma eller ha konverterat för rätt rabbin och så vidare, så att man liksom kommer inte in. Sen har vi ju, det som är bra är ju att det finns ju då olika grenar, så att är du inte jude enligt den definitionen, så kanske du är jude av enligt en annan definition, och så kan du liksom komma in där. Men jag tror att det här med att inkludera till förbannelse gör ju att till slut, alltså om du är extremt inkluderande, så är du liksom, vill du inkludera alla, så inkluderar du ingen till slut. För det blir bara liksom en soppa. Ibland, du måste liksom ha, du vet, så här, klubbar för inbördes beundran som folk vill vara med i och liksom kämpa för att vara med i. Och jag tror att Svenska kyrkan har ju gått åt det här inkluderande hållet, som gör att man till slut inte vet vad som är upp eller ner.
Nej, det är bara helt utvattnat.
Ja, jag tror att det vattnar ur.
Ja.
Sen kan du ju vara... Alltså jag säger inte, det finns ju faktiskt folk som går i synagogan som inte är judar, som kanske inser att de inte pallar och konvertera, fast de gillar liksom snacket eller känslan där inne, så de kommer ändå, och det är de ju liksom välkomna att göra. Men då finns det liksom ändå en linje.
Mm.
den där farbrorn, han kommer, han har kommit i många år, men han räknas inte in i de där 10. Men han är nummer 11, så det är lugnt. Han kan ändå liksom hänga på här. Men att det ändå finns en så här tydlig, det är som en klubb. Det finns så tydliga regler för den här klubben. Sen finns det alltid en annan klubb som man kan gå till om inte reglerna passar i den ena. Men jag tror det, vattna inte ur saker men för mycket.
Du som ortodox judinna, möter du på någon, liksom, inte rasism, men motstånd på något sätt? I
Sverige? Nej, jag skulle nog säga nej. Alltså jag försöker ju liksom vara en människa. Liksom innan jag är liksom en kvinna eller mamma eller jude eller vad som helst, så är jag ju liksom människa bland andra människor. Mm. Och det gör ju att jag ser liksom inte, jag tycker att alla människor är både mest lika varandra och ibland olika, och olikheterna är roliga. Det är liksom, du kan vara muslim, du kan vara gammal gubbe, du kan vara vad som helst. Alltså, men vem du än tar, så är vi mestadels liksom lika varandra. Mm. Olikheterna är bara liksom, det är liksom tryffeln. Det är liksom det som gör att det är lite kul med andra människor. Så att jag tycker att med den inställningen så kan vi alltid komma överens. Och det vi inte kommer överens om, ja, men det, då är det liksom, då är vi inte överens på den punkten. Men mestadels kan vi liksom vara vänner med varandra alla. Och då jag möter liksom ingen sådär. Nej. Inget ogillande på det viset.
För i övrigt, så med tanke på det vi pratade om, skjutningar och så har vi ju verkligen lyckats med integrationen här i Sverige, måste man ju säga.
Ja, och det är också det där, nu kan vi prata om det här med urvattnandet igen. Därför att det är så, man är inte så tydlig i Sverige på att säga det här gäller hos oss.
Nej.
Utan allt funkar.
Ja, det går
välkommen.
Bra.
Det går bra. Men hade man varit lite mer så här tydlig.
Mm.
Det här funkar, men det här funkar inte. Mm. Då kanske man hade folk liksom försökt lite mer.
Ja.
Typ man måste jobba, man måste ta barnen hit, man måste, ja men du vet.
Ja.
Det hade varit bättre för alla, tror jag.
Ja.
Tydlighet. Och vi har varit ganska otydliga. Vi har knappt själv vetat vad innebär det att vara svensk eller liksom leva i Sverige.
Nej.
Och nu det blir jobbigare. Du vet hur det är. Om du liksom har barn och så säger du nej, men det finns inga regler. Då växer de vilt, och sen kommer du och säger nej, förresten, vi har vissa regler. Då blir det mycket jobbigare.
Precis.
Än att ha regler från början.
Det finns ju, man har forskat på arbetsplatser, att otydlighet är det som bränner ut.
Ja, det är
så att det kan man ju säga vad som sker nu i Sverige. Och dessutom så kommer många ifrån miserabla förhållanden. De kanske har sett sin mamma och pappa dö.
Supermycket trauman som är helt...
Kom in här i det här fria.
Mm. Ja, nej, men det är ju panikbestånd. Jag tänker på Lars von Trier, regissören, när han berättade om sin barndom. Det var också så här, gör vad du vill. Vilket gjorde honom till en väldigt duktig liksom konstnär, men också en väldigt traumatiserad person med väldigt, väldigt mycket ångest.
Ja.
Du får gå och lägga dig när du vill. Usch. Du behöver inte borsta tänderna. Ja, du vet.
Nej.
Vi
behöver inte byta lakan.
Nej, gör det när du vill. Nej, och precis. Och där tänker jag att vi... Är vi tydliga? Men då måste vi vara tydliga inför oss själva också.
Mm.
Vad är det att liksom leva i Sverige? Vad vill vi? Vart är vi på väg? Mm. Vad är det för samhälle vi ska bygga?
Men då tror jag att folk börjar rösta på den som är mest tydlig.
Ja.
Och det kan ju vara att den kommer med ganska jobbiga budskap. Men att folk tar in det istället, bara för man söker tydlighet.
Ja, det tror jag. Det har vi väl sett,
det har vi ju sett
de senaste åren.
Ja.
Och men det är så där, om en tappar bollen så tar någon annan bollen, och det är
precis,
väl det som sker. Ja. Upp någon annan får ta bollen och vara tydlig, men det är ett stort jobb. Det är läskigt att liksom vara tydlig, därför att man tar ju också ansvar när man är tydlig.
Ja.
Det är jag som bestämmer det här. Och jag tror att överhuvudtaget ansvarstagande är någonting som lyser med sin frånvaro i vårt samhälle idag.
Ja, och det kan precis.
Alltså även på chefsnivå, eller någon måste säga jag fattar det här beslutet och jag står för det, och går det pipande, det är jag som ryker. Det, ofta så tänker man, nej men låt låt folk göra som de vill. Och så finns det ingen, det finns liksom ingen att rikta ansvaret emot. Jag tycker det är skönt med ansvar.
Och här tycker, är ju verkligen grunden av stress.
Ja. Att ta ansvar är...
Jag tar ansvar, ja.
Det är som det här, om man är två personer i en bil, så kan man ju börja tjafsa om, ja, men du sa inte att vi skulle svänga till höger. Eller, men är du ensam så ligger allt ansvar på dig. Då skärper du dig och hittar dit du ska och så vidare. Men så att ha kontroll och säga att nu är det jag som bestämmer, det är ganska skönt. Och det är alldeles för få människor som gör det. Och på politisk nivå så är det ju alldeles för lite liksom,
ja,
ansvarstagande människor.
Så kanske en bra grej är att börja ta ansvar själv och visa. Alltså för att minska stressen för sig själv och för andra.
Ja, men ja, du kan ju inte vänta på att någon annan ska berätta för dig vad du ska göra. Utan, nej, du måste åtminstone ta ansvar för liksom din egen vardag.
Mm. Jättebra. Och ja, då tänker jag mera ritualer och så. Att det bildas ett ansvar. Eftersom man kan ju inte vara helt ute om man ska ses där. Att ni träffas regelbundet och så, då måste man hålla upp ett visst ansvar och inte slarva ut, tänker jag.
Jo, men någon måste vara på plats. Då har man sagt liksom, ja, att man ska vara någonstans klockan 10, då,
ja,
då bör alla vara där.
Mm.
Och den som har bestämt att man ska ses, den ska stå där liksom, mm, och räkna in eller vad man nu gör.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så att tydlig ansvarsfördelning och, ja, gärna vara den som liksom tar ansvar också.
Mm. Tack snälla för att du kom hit.
Det är jättekul.
Jätteroligt att höra dina tankar och spännande och väldigt aktuellt tycker jag.
Mm.
Ja,
tusen tack.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Okay.
Tack, ja.
Tack till dig som lyssnar. Sprid podden till vänner och bekanta. Och annars gå in på din podcaster-app och lämna en recension. Gärna 5 stjärnor. För jag behöver spridning, så... eller jag, men prestationspodden. Och jag ser fram emot den här hösten jättemycket. Som jag sagt tidigare, det kommer det kommer så mycket fantastiska gäster. Så sätt dig tillbaka och bara njut.